och välkomna till det första avsnittet av Atombombspodden. En podcast av Svenska läkare mot kärnvapen och för den som vill veta mer om kärnvapen, historiskt och aktuellt. Under några avsnitt framöver kommer vi prata om grunderna inom kärnvapenfrågan och ta upp vanliga frågor vi får kring detta. Jag tänkte att vi börjar med att presentera oss. Gunnar, du kan få börja.
Jag heter Gunnar Westberg och har varit med i Svenska läkare mot kärnvapen sedan föreningen bildades på 80-talet. Och jag har mycket arbetat i den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW, som president i föreningen under åtskilliga år. Och det är mest den internationella verksamheten jag inriktar mig på.
Jag heter David Victorin och jag är studentrepresentant i styrelsen för Svenska läkare mot kärnvapen. Jag har varit med sedan 2012 nu och hunnit vara med på en del arbete som jag har gjort bland annat i Almedalen och tycker det blir mer och mer intressant. Ja, vi drar väl igång med en gång. Jag tänkte vi börjar med vilket arbete det är som pågår inom kärnvapenfrågan idag.
Det pågår ett arbete för att få till stånd ett förbud mot kärnvapen och vi inriktar oss på att det här förbudet ska drivas av de åtminstone 180 länder i världen som inte har kärnvapen. För de och vi är ju lika mycket gisslan i kärnvapenhotet som kärnvapenstaterna själva.
Ja, det har inte riktigt varit så tidigare. Det har liksom förväntats att kärnvapenstaterna själva ska driva frågan om kärnvapens nedrustning. Och det har ju inte varit så framgångsrikt hittills, så nu är det lite grann ett nytt grepp som provas.
Ja, eftersom vi alla drabbas av kärnvapenkriget har vi samma rätt att försöka åstadkomma deras avskaffande som kärnvapenstaterna. Det är inte de som äger frågan, som det brukar heta, utan det äger mänskligheten gemensamt. Och det har varit en stark opinionsrörelse som sen tillsammans med framförallt Norges regering har åstadkommit ett arbete som fortskrider bra och där vi hoppas få till stånd ett totalt förbud mot kärnvapen. Men vi har faktiskt ett bra förbud mot kemiska vapen till exempel. Det innebär inte att de kemiska vapen är borta, men i stort sett alla stater lyder förbudet och arbetar med att avskaffa dem i ganska bra tempo. Och med kärnvapen är det egentligen i princip lättare. Det är lättare att övervaka kärnvapen än kemiska vapen. För kärnvapen kräver ju väldigt stora anläggningar för att tillverka. Och där har man i många år försökt få till stånd ett avtal mellan kärnvapenstaterna att de ska avskaffa sina kärnvapen. Det har de lovat att göra, men inget händer. Så nu är initiativet de kärnvapenfria staterna i världen. Och det är ju 180 stycken eller något sånt. Arbetar för att få till stånd ett förbud. Sen kommer kärnvapenstaterna inte att gå med, men de kommer att påverkas av detta. De blir ett slags gangsterstater som bryter mot internationell lag. Och ju mera motviljan mot kärnvapen sprider sig, ju starkare blir opinionen mot deras användande. Och det tror vi är viktigt. Och till slut, och det behöver inte dröja så väldigt länge, så kan ett förbud leda till en nedrustning och ett avskaffande. Men det tar förstås något eller ett par decennier.
Mm. Varför har detta inte lyckats tidigare då? Att man har försökt skapa ett förbud inom det som kallas NPT, alltså Non-Proliferation Treaty som förs i FN. Varför har detta inte lyckats under så många år som kärnvapen har funnits?
1970 när NPT kom till så skrev kärnvapenstaterna på att de skulle arbeta för att avskaffa alla sina kärnvapen. Och det påstår de att de har gjort, för de har ju minskat dem ganska mycket sedan dess. Men det finns inte noll i sikte överhuvudtaget. Tvärtom så siktar man på att modernisera dem. Mm. Och orsaken är, och den är komplicerad, men på något sätt så älskar de sina kärnvapen så mycket att de vill inte bli av med dem. De är en symbol för makt. Och i vissa fall också en symbol för trygghet. Så det krävs ett annat angrepp för att påverka opinionen i framförallt Ryssland och USA. Och där tror vi att de 180 stater i världen säger kärnvapen måste avskaffas, måste förbjudas. Så kommer det i längden att påverka opinionen där. Och det kommer att ta tid. Men det omvända, förut försökte vi att få till stånd ett avtal mellan kärnvapenstaterna. De skulle återskriva på, så att säga, ett stegvis procedur för att avskaffa vapnen. Men det vägrade de att göra. De ville fortsätta att förhandla med varandra utan inblandning av de kärnvapenfria länderna.
Mm. För mig som inte har varit med så länge då, så tycker jag att det låter ganska konstigt att hela talan och initiativet skulle föras av de staterna som redan har kärnvapen. Jag tänker att deras intresse av att avskaffa dem är betydligt lägre än de staterna som inte har en kärnvapen och vill ha en helt kärnvapenfri värld.
Och samtidigt måste man ju ha kärnvapenstaterna med på båten till slut. Men vi trodde det skulle ske frivilligt, men på något sätt måste de tvingas gå, inte men starkt påverkas av en internationell opinion. Så det blir lika skamligt med kärnvapen, ja mer, som att ha kemiska eller biologiska vapen eller landminor.
Mm. När jag träffar mina kompisar och inom SLMK också, när jag berättar om det, så får jag ofta många liknande frågor. Och en av dem är om dels om vad har vi för realistisk chans att påverka opinionen som en del av befolkningen?
Ja, det är ju en fråga om vilket, i Sverige så gäller det att påverka den svenska regeringen i första hand. Får den svenska regeringen att otvetydigt och starkt ställa upp för ett förbud mot kärnvapen? Och det har man ännu inte gjort. Orsakerna till det kan vi diskutera senare. Men sen så är vi en del av en världsvid opinion som arbetar mot kärnvapen. Och just läkare mot kärnvapen är till exempel ganska starkt i Indien, mycket starkt i Tyskland och i många andra länder, och vi har också avdelningar i till exempel Ryssland. Så vi tror att vi kan, vi tror faktiskt, det kanske låter naivt, men jag tror att om människor verkligen kan ta till sig vad kärnvapnen innebär, att det är möjligheten av att avskaffa mänskligheten, så kommer människor att arbeta för kärnvapnens avskaffande.
Mm. Ja, det finns ju inte spontant så många fördelar med kärnvapen förutom som en maktfaktor då egentligen. Och det är inte så många som vill erkänna det. De flesta krafterna verkar vara mot kärnvapen. Och ändå finns de kvar. Det är lite paradoxalt kan jag tycka ibland.
Ja, och det där är mer komplicerat än jag kan svara på kort. Men det är olika för olika länder. Du säger status och makt, och det gäller framförallt Frankrike och möjligen Indien, där man ständigt talar om att vi har samma rätt som andra stormakter att ha kärnvapen. När det gäller USA så är det nog i hög grad misstänksamhet mot Ryssland och fruktan. USA har ju sin speciella tradition av vapen som trygghetsgivare, och det tycks gälla också kärnvapen. Och även om man talar om för dem att i en värld utan kärnvapen, där har USAs vapenmakt en enorm övervikt, så vill de inte riktigt tro på detta, utan är rädda för att någonstans ska kärnvapen i alla fall dyka upp. Och när det gäller Ryssland så är det mest en fråga om att vara jämbördiga med USA, tror jag. Men det är också där frågan om rädsla. Mm. Pakistan är rädda för Indien och tror att kärnvapen hindrar Indien från att anfalla. Och Kina är förnuftiga nog att ha väldigt lite kärnvapen, men de har det ju för att kunna avskräcka från anfall mot till exempel från Japan eller från USA mot till exempel Taiwan eller annars. Ja, jag vet inte varför Kina har kärnvapen, men de vill väl spela en roll som stormakt, men de har faktiskt väldigt lite.
Mm. Det verkar vara en hel del rädsla som ligger till grund för de här kärnvapen också då. Och människors känslor och i viss mån beteende är ju inte alltid den säkraste garanten för att det inte ska smälla.
Nej, rädslan ökar på sätt och vis risken. Om man är hela tiden rädd, som man var under kalla kriget, då är man ju också benägen att tro att den andra kommer anfalla mig, och ser man ett tecken på det vill man anfalla först innan mina vapen förstörs på marken. Så den här rädslan är ett stort problem, och Vi trodde att när kalla kriget var slut skulle rädslan försvinna, men så gick det ändå inte. Och när jag i USA talar om vikten av att avskaffa kärnvapen så pratar de plötsligt om Iran. Och många i USA tror att Iran har kärnvapen. Och de pratar om Nordkorea. Och då säger jag, Nordkorea har möjligen 8-10 stycken och inga missiler som kan nå er. Ja, men tänk om. Så där finns en föreställning om militär styrka ger trygghet, vilket inte gäller i kärnvapenåldern. Mm.
Kärnvapen har ju funnits nu ett bra tag med i spelplanen. Och det finns ju betydligt färre nu än vad det fanns på 80-talet. Men vad tror du är den största anledningen till att det inte har detonerat någon sen efter Hiroshima?
Att det inte har detonerat utan de här 1000 kärnsprängningarna som gjorts för att utveckla kärnvapen. Mm. Jo, då säger kärnvapenstaterna att det är kärnvapenavskräckningen. Vi har inte blivit anfallna med kärnvapen därför att då svarar vi med kärnvapen. Och det ligger det kanske något i. Men det förklarar inte varför USA inte använde kärnvapen i Koreakriget, i Vietnamkriget, mot Irak. Utan det finns en kärnvapentröskel. Det är så avskyvärt för människor i världen då att tänka sig kärnvapenanvändning, till exempel i Vietnam eller i Irak, att det skulle väcka en enormt stark opinion även i USA, om det är de som använder det, mot ett sånt tilltag. Och den där kärnvapentröskeln är väldigt viktig att, så att säga, vårda och höja genom att försöka få ett förbud mot kärnvapnen. Det minskar risken att de används. Så det här kärnvapentröskeln är nog den viktigaste faktorn och minst lika viktig som avskräckningen mellan kärnvapenstaterna.
Mm. Vi nämnde lite det i början där, vi pratade om det. Vad tror du att ett förbud skulle innebära? Kommer alla kärnvapen försvinna om vi förbjuder dem?
Det får vi väl se. Det vore ju väldigt bra om man kommer ner från den nuvarande 16 000 till 60 eller någonting sånt där. Det är ju tänkbart att det är ett förslag som har framförts att det skulle finnas ett internationellt organ som hade ett litet antal kärnvapen som man kunde använda för att avskräcka andra stater från att utveckla kärnvapen. Det där tror jag inte alls på. Det fordrar en stark och trovärdig världsregering och det har vi inte lyckats åstadkomma. Men jag tror att vi får sträva efter att komma ner till ett mycket litet antal och till slut komma att inse att det här är alldeles meningslöst att ha det här lilla antalet också. Det är andra faktorer som skapar fred än kärnvapen. Men vi får väl se när vi kommer dit. Och det är något decennium eller flera dit.
Mm. Ja, det får helt enkelt tiden utvisa.
Och sen uppstår det en spänning till exempel mellan Indien och Pakistan. Eller två stater. Och de tror den ena att den andra håller på att skaffa kärnvapen. Man kanske inte lyckas med inspektioner när de stänger av. Och misstänksamheten gör att man börjar igen. Då är det viktigt att inse att tillverkning av kärnvapen har en väldigt lång startsträcka. Kemiska vapen, det kan du fixa nästa vecka om du har en kemisk fabrik. Men kärnvapen kräver tillgång till höganrikat uran eller plutonium. Och det måste man ju avskaffa när man avskaffar kärnvapnen. Sen är det en lång tid av arbete innan man kan göra en bomb. Så det kan man ju stoppa under den tiden.
Ja, det skulle ju verkligen underlätta ett förbud, att det är svårt att starta upp en produktion igen, ja. Och tidskrävande framförallt då.
Ja.
Sen tänker jag också angående ett förbud att det finns ju ingen annanstans egentligen som man resonerar så, att om vi inte kan få alla brott att upphöra så ska det inte längre vara olagligt.
Just det.
Om man tänker på brott inom en stat till exempel med misshandel eller mord. Det finns ingen som skulle få för sig att det skulle bli lagligt för att vi inte kan få fast alla som har utfört någonting. Mm. Och på det sättet kan man ju resonera med kärnvapen också, tänker jag.
Ja, det bör man kunna göra. Nu är det ett speciellt problem med internationell lag att vi har ju inte möjlighet att sätta ett lands ledare i fängelse därför att han bryter på ett internationell lag. Men den internationella opinionen och handelsrestriktioner och framförallt den här opinionen som vi minns en gång mot Irakkriget, så det nästan var möjligt att stoppa Irakkriget bara genom opinionstryck. Det skulle kanske ha kunnat gå om inte kärnvapnen hade varit. För när Den amerikanska utrikesministern ställde sig i amerikansk tv och sa: jag vill inte se svampmolnet över Manhattan som kan komma att explodera här till följd av de kärnvapen som Saddam Hussein har. Hon visste att hon ljög, alla visste, eller de flesta visste att hon ljög, men ändå, detta hot om kärnvapen från Irak var det viktigaste skälet att få med den amerikanska opinionen på Irakkriget. Och ja, finns det inga kärnvapen i världen så blir det mindre krig, tror jag.
Där har ju vi som organisation och i civilsamhället en väldigt viktig roll, tänker jag. Att vi visste att Irak inte hade kärnvapen till stor sannolikhet, men opinionen i allmänhet tror jag inte visste det.
Om de inte visste det så var det ju vårat fel, för det var ju väldigt uppenbart. Alla inspektioner som var gjorda utav FN-organen och Hans Blix och Rolf Ekéus och andra visade ju att det fanns inte möjlighet till kärnvapen någonstans där. Visserligen sa Blix att man kan ju aldrig bevisa att någonting inte finns, utan jag kan gå till alla ställen där ni påstår att det finns och visa att där finns det i alla fall inte. Och det gjorde han ju, och han hade gärna fortsatt med det, men då hade president Bush bestämt sig för ett krig, och så blev det så.
Men där krävs det ju kunskapen då om att kärnvapen är inte någonting man bygger hemma i ett garage. Nej. Utan det krävs en stor anläggning, och därför är det mycket svårt att gömma om man har släppt in inspektörer.
Ja. Precis. I och för sig kan man då gömma ett kärnvapen, men själva tillverkningen kräver en stor fabrik för att få fram höganrikat uran. Det är en enorm anläggning, större än någon fabrik som går att dölja.
När det gäller kärnvapen idag, vad tror du är den största risken att någon skulle smälla, att det skulle bli en explosion, i vilken konflikt eller vilken situation?
Kärnvapenstaten är rädda för kärnvapenterrorism. Till exempel att ett sönderfallande Pakistan, till exempel, att det där blir kärnvapen över hos någon fraktion i armén som kan använda dem eller lämna det till terrorister. Det är en verklig fara. Det är också möjligt för en avancerad terroristorganisation, som till exempel Al-Qaida en gång var, att bygga ett kärnvapen om man kommer åt höganrikat uran. Och det ligger lite höganrikat uran fortfarande och skräpar på några ställen i världen. Man håller på att försöka ta det om hand, men inte riktigt framgångsrikt. Så kärnvapen mot terrorism är en risk som tas på stort allvar av i både USA och framförallt Ryssland, som är det som är mest hotat för detta. Krig mellan kärnvapenstater, den största faran finns mellan Indien och Pakistan, mycket beroende på att militären där är så oberoende av det civila styret och kan ställa till mycket bekymmer utan att ha allt för mycket politisk uppbackning. Ett krig mellan USA och Ryssland, det stora kriget som skulle kunna förinta mänskligheten, det är tänkbart. Risken är liten nu jämfört med kalla kriget, men den är inte noll. Och de som vet hur kommandostrukturerna ser ut, vet hur man avfyrar kärnvapen, säger bestämt att det finns en risk för ett kärnvapenkrig av misstag eller genom ingripande av hackers i systemet. Vi kan inte veta hur stor risken är. Den är nog rätt liten. Men dessvärre, nu ökar den i och med att spänningen mellan Ryssland och USA återökar. Så vi kan komma tillbaka till en kalla krigets situation. Och då var risken stor. Det var tur att vi överlevde.
Ja, det har vi tagit upp framförallt inom SLMKs tidning Läkare mot kärnvapen. Där du och Gunnar har skrivit artiklar om close calls. Så där kan man läsa mer om man är intresserad av att läsa om de gånger det var nära för kärnvapenkrig.
Och tidningen finns att läsa på vår hemsida slmk.org.
Vi skulle också vilja säga att om du som lyssnare har en fråga som du vill ställa, så får du väldigt gärna göra det. Då får du skicka in den till info@slmk.org. Så ska vi försöka svara den och kanske till och med ta upp den i nästa podd. Med det så avslutar vi det första avsnittet och hoppas på fler, helt enkelt.
Ja, kom gärna med frågor. Det finns många myter att avliva på området. Det finns många frågor som är svåra att besvara. Men det är också en fråga som är lätt att besvara. Kan mänskligheten fortsätta att acceptera att kärnvapnen finns kvar? Svaret är nej. Det är de som ska bort, annars kanske vi. avskaffas.